Samuel Barber, Symphonie nummer 2, Adagio för stråkar. Sen var det en helt annan slags gäst som besökte kursen. Larry Summers har beskrivits som en av de mest kompetenta männen på jorden. Redan i unga år blev han chefsekonom på Världsbanken, och inte så långt efteråt utnämndes han till finansminister i Bill Clintons regering. Med Nobelpristagare på både sin mors och fars sida hade Summers en imponerande stamtavla när han, kort efter ockupationen om levnadslön, blev den nya rektorn på Harvard. På Världsbanken väckte Summers uppmärksamhet när han skrev i ett internt memorandum att, citat, "oss emellan skulle inte Världsbanken uppmuntra fler förflyttningar av smutsiga industrier till låglöneländerna. Jag tror att den ekonomiska logiken i att dumpa miljöfarligt avfall i låglöneländerna är oantastlig, och vi borde stå för det. Jag har alltid ansett att de underbefolkade länderna i Afrika har allt för lite miljöavfall." Slutcitat. När detta förslag blev känt blev Summers tvungen att ta till reträtten. Larry Summers började sitt besök på kursen med att kritisera mig för att jag i min presentation inte sa tillräckligt mycket om vad han åstadkommit i livet. Sen var det studenternas tur. Några modiga studenter hade förberett några frågor till Summers. En av dessa var en tystlåten förstaårsstudent som hette Ellen. Hon frågade rektorn om hans syn på studenternas proteströrelser. Han verkade inte gilla dem. En annan student frågade varför Harvard ger företräde till de studenter vars föräldrar gått på skolan. Hur kunde Summers, som en försvarare av meritokrati, det vill säga belöning efter förmåga och prestation, hur kunde han försvara en sån policy som ger fördel på bas av ärftliga kriterier? Han svarade att denna policy bidrar till att öka donationer till skolan, vilka sen kan användas för att ge stipendier till studenter som har behov av det. Ett gemenskap tar hand om sina egna, förklarade han. Sen undrade en annan student varför en sån omsorg om de egna bara gäller de som donerar pengar och inte de som städar och lagar mat på Harvard. Rektorn antydde att han inte ansåg det nödvändigt att någon i hans position skulle behöva svara på såna frågor. "Jag är så nöjd med att vara här", sa han sarkastisk i sitt svar till en fråga om antagningskriterier. Han vände sig mot mig och sa, "detta liknar inte någon annan upplevelse jag haft på Harvard." Jag svarade, "jag börjar inse att detta med all säkerhet blir min sista upplevelse överhuvudtaget på Harvard."
Joyfully, oh, playfully, watching me.
The logical song med gruppen Supertramp. Vid tre olika tillfällen fick jag och mina studenter förmånen att få intervjua Noam Chomsky, den kände språkforskaren och samhällskritikern. Chomsky menar att det jämlika samhället alltid måste vara utgångspunkten. Citat: bevisbörden faller alltid på de som hävdar att något slags maktrelation är legitim. Om de inte kan bevisa det, så måste det förkastas. Man måste fråga sig, varför ska jag acceptera detta? Slutcitat. Mina svenska vänner brukar ställa såna frågor. I Sverige finns inte samma kultur av underkastelse som här i Amerika. Jag gillar det svenska sättet där till exempel vaktmästaren kan ställa frågor till högsta chefen. Sånt händer också i USA förstås, men avsevärt mer sällan. För några somrar sen undervisade jag på en kurs i Uppsala. En journalist besökte kursen och jag berättade för honom att jag drömde om att leva i en riktig demokrati som Sverige. Han svarade att mycket i Sverige är odemokratiskt, exempelvis det skandalösa sätt som demonstranterna vid EU-toppmötet i Göteborg hanterades av polisen. Jo, svarade jag, men Amerika spelar i en helt annan division. Samtidigt som man vid den tidpunkten i Sverige diskuterade huruvida det skulle vara slut med att sätta fångar i isoleringsceller för att detta ansågs vara för grymt, så diskuterade man i USA med en Harvard-professor i juridik i spetsen om det inte vore dags att tillåta tortyr i kampen mot terrorism. Det är något som man nu uppenbarligen gjort i Irak, men också tidigare i till exempel Latinamerika och Vietnam.
It's coming through a hole in the air from those Nazis in Tiananmen Square. It's coming from the feel that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay. Democracy is coming to the USA. sail on, sail on, oh my dear ship of state, to the shores of need, past the reefs of greed, through the smiles of hate. Sail on, sail on, sail on.
Leonard Cohen, Democracy. Nu liberalerna nagar den svenska välfärdsstaten i kanten, samtidigt som landet långsamt rör sig mot en modell med privat rikedom och offentlig misär, som ekonomen John Kenneth Galbraith en gång kallade det. Mitt land är ett land med privata välfärdssamhällen och utopier som gäller endast för medlemmar. Amerikanska kongressledamöter får skattefinansierad sjukvård. Det gör även försvarets personal. På så sätt lever dessa grupper lite som svenskar. Samma sak med Harvard-studenter och lärare, som lätt har tillgång till förstklassig sjukvård och en massa andra förmåner. Men systemet stänger helt ut icke-medlemmar. Jag fick lära mig om välfärd som enbart gäller för medlemmar redan som barn i New York. En dag när min mormor ramlade och gjorde sig illa skickade min mamma mig iväg för att ringa en ambulans. Hon sa att det måste vara en privat ambulans för man kunde inte komma in på ett stort privat sjukhus om man anlände i en offentlig ambulans. Om de offentliga ambulanserna brukade folk skoja och säga att Amerika var det enda land på jorden där ett pizzabud kom snabbare än en ambulans. Jag brukade tänka att det amerikanska systemet var bra för de framgångsrika. De kunde köpa den service de ville ha, även om resten av befolkningen levde i otrygghet. Men så fick en nära vän och hennes man ett barn. Det ska noteras att hon inte kan betraktas som någon slöfolk, då hon tagit 3 examiner från Harvard och har en eftertraktad arbete som jurist. Hon räknas alltså till den övre medelklassen, en av samhällets vinnare. Och vad får då en sån vinnare som belöning? Ja, efter förlossningen fick hon ingen föräldraledighet utan rätten att använda sina 10 semesterdagar. Hon fick också tillgång till ett schabbig privat daghem som plötsligt stängs av hälsovårdsmyndigheten. Därtill en desperat jakt efter en vad hon kallar pålitlig barnflicka. Denna samhällsvinnare fick ett hem i en förort med 12-filiga motorvägar, men inga cykelvägar eller övergångsställen. Samt ett ständigt kaos med bussarna, biltrafiken och smogvarningar. Så mycket kan det vara värt att höra till USAs övre medelklass. Min vän avundas svenska levnadsförhållanden. Hon vidarebefordrar då och då de e-postsvar hon får av sina svenska bekantar.
Tack för ditt mejl. Jag kommer att vara ledig till den 16 januari och svarar på ditt mejl när jag är tillbaka. Hälsningar Åsa.
Man får jämt den här sortens meddelande från personer i Sverige, säger hon avundsjukt. Situationen är självfallet mycket värre för de i USA med lägre inkomster. Inte minst de invandrade kvinnor som jobbar svart som barnflickor, pigor och sexarbetare. I globaliseringens tidevarv finns det i såväl USA som Europa miljontals kvinnor i såna urskidade situationer som har kommit för att arbeta med vård och omsorg när välfärdsstater skärs ned. Saknaden av ett välfungerande samhälle med socioekonomisk trygghet är till allas nackdel, men i synnerhet kvinnornas. Det är ju oftast de som tvingas arbeta oavlönat för att ta hand om de små, de gamla och de sjuka. Det är möjligt att min egen syster av detta skäl snart kommer att tvingas uppoffra sin karriär, precis som vår mamma gjorde. Jag tänker på detta varje gång jag hör någon från svensk näringsliv pladdera för skattesänkningar och ytterligare nedskäringen av folkhemmet.
On a corner, there's this nice man. His name is Mark, he's always smiling. He's got this mom who comes on Wednesdays in the evening. Soup so steamy. He shares his house with his friend Martin. They're not brothers, they're not cousins. My little girl wonders all about these men. I take hold of her hand, I begin. That's where you've got to make yourself at home. Through the yard live Deb and Tricia with their drills and letters and their romantician. My kid yells over, I'm having a baby. They wink and smile, they say, someday, maybe. Through their doors go kids and mommies. Funny how they don't let the daddies in. Why don't you let them in? My little girl wanders about the house with no men. I take hold of her hand and I begin. Is where the heart is, no matter how the heart lives. Inside your heart where love is, that's where you've got to make yourself at home. Round the corner, here comes Martin. He's alone now. Try smiling. his well-stocked kitchen. He knows that fate soon be coming. My little girl wonders, where will he live? I take hold of her hand, I begin. Home is where the heart is. That's where you've got to make yourself at home. Martin sits and waits with his window open. His house is empty, his heart is broken. We bring him toys and watercolors. He loves to hear my
Home is where the heart is, med Sally Fingeret och the bitching babes. Olof Palme begrep betydelsen av att varna om ett rikt kollektivt liv. Han skulle snabbt ha insett det absurda i stadsjips kapprustningen, där amerikanerna nu köper allt större och kraftfullare bilar för att skida sina familjer från grannarnas bilar. Köpet av en stadsjip är smart for one, dumb for all, smart för en, dumt för alla, som ekonomen Robert Frank uttryckte det. I ett tal några år före sin död varnade Palme att, citat, sökandet efter privata och individuella lösningar är en tillbakagång, eftersom ingen i vårt industrialiserade samhälle kan skapa en ö där man helt oberoende av andra kan bygga ett tryggt liv. Alla är vi beroende av varandra för vår materiella standard, för vår framtida trygghet, för våra kulturella upplevelser och för vår personliga utveckling. Jag befarar att vi riskerar glömma detta. Jag befarar att vi, likt stadsjipägarna, tvingas att köpa verkningslösa privata lösningar på kollektivt orsakade problem. Det geniala med Sverige, enligt min åsikt, är att det har funnits en förståelse för gemensamma lösningar, för demokrati. Att marknaden är till för samhället och dess invånare, inte tvärtom. Att det är både billigare och klokare att, till exempel, investera i bra allmänna kommunikationer och säkra vägar, snarare än att uppmana varje individ att åka i sin egen privata pansarbil. På tal om stadsjipar, häromveckan kom ett jättestort exemplar in i min fil när jag var ute och körde. But you gotta love America. Man måste älska Amerika. På den bakre kufångaren av denna privata pansarbil fanns en bumpersticker som löd kort och gott teach peace, lär ut fred.
Varför skola människor strida? Varför ska det flyta blod? Varför ska så många lida? Blott för andras övermod. Friden är och ska väl bli. Livets högsta poesi.
Louise Hofsten, varför skola människor strida? Jag körde på motorvägen för att besöka min farfar, Willard. Det blev mitt sista besök. Han dog i måndags, 101 år gammal. Sin sista dagar var han blind och förlorade talförmågan. Jag såg på när min 97-årig mormor satte sig vid hans säng och smäckte hans huvud för att trösta honom och påminna honom att han var älskad. Denna scen fick mig att tänka på hur mycket vi alla är beroende av varandra för att kunna överleva. Jag tänkte på författaren James Dockinars ord. Var och en av oss lever i och genom en enorm rörelse av andra människors händer. Andra människors händer lyfter oss ur moderlivet. Andra människors händer odlar den mat vi äter, väver de kläder vi har på oss och bygger de skyddande hus vi bor i. Andra människors händer sänker njutning till våra kroppar i stunder av passion samt hjälp och tröst i tiden av lidande och nöd. Och vid livets ände är det andra människors händer som sänker oss ned i jorden. Det som för mig är så underbart med Sverige är det faktum att åtminstone större delen av folket har insett att människor kan arbeta tillsammans för att ge alla den omtanke och vård de behöver. Genom att bygga servicehus för en värdig ålderdom. Genom att bygga vägar som leder till världens lägsta trafikdödlighet. Genom att satsa på bra dagis för alla barn. FN har tagit fram en deprivationsindex som mäter i vilken utsträckning olika länder sörjer för att hela befolkningen, inte bara de privilegierade, ska få ett långt och tryggt liv. På detta index ligger Sverige på första plats i hela världen. Grattis Sverige på USAs självständighetsdag. Må du alltid bevara din oerhört värdefulla egenart.
Many is the time I've been mistaken, and many times confused. Yes, and I've often felt forsaken.
certainly misused. Oh, but I'm all right, I'm all right. I'm just weary to my bones. Still, you don't expect to be bright and bon vivant so far. And I don't know a soul who's not been battered. I don't have a friend who feels at ease. I don't know a dream that's not been shattered or driven to its knees. Ah, but it's all right, it's all right, for we've lived so think of the road we're traveling on. I wonder what's gone wrong. I can't help but wonder what's going on. And I dreamed I was dying. I dreamed that my soul rose unexpectedly and looking back down at me, smiled reassuringly. And I dreamed I was flying. And high up above, my eyes could clearly see the Statue of Liberty sailing away to sea. And I dreamed I was flying. Come on the ship they call the Mayflower. We come on the ship that sailed the moon. We come in the ages most uncertain hours and sing an American tune. Oh, and it's all right. It's all right, it's all right. You can't be forever blessed. Still, tomorrow's gonna be another working day, and I'm trying to get some rest. That's all I'm trying, to get some rest.
Det var Paul Simons American Tune. För mig har det varit ett privilegium att som amerikan få vara med i det så svenska programmet Sommar. Tack för att ni lyssnade.